Hej Daniel och välkommen till våran nya poddserie av Samhället som designar sig själv. Tanken med den här omgången poddsamtal är att den ska genomföras med människor som har förtroendeuppdrag på olika nivåer i samhället. Alla ska ha olika erfarenhet och kunskap av design, det är just det som är viktigt. Syftet är dels att öka kunskapen om design som utvecklingskraft på olika områden i samhället, men även att öka kunskapen om förutsättningarna som finns i till exempel politiken hos de som idag arbetar med design på olika sätt. Svid har till uppgift att sprida kunskap om design och behovet av design, och vi ser ett ökat behov av designkunskap inom en rad olika områden idag. Och just därför så vill vi möjliggöra för fler personer att ta del av tankar kring området, oavsett vad man själv har för erfarenhet av det. Så välkommen Daniel Forslund, hur skulle du presentera dig själv?
Ja, presentation är väl att jag är tjänstemannen som blev politiker här ganska nyligen. Jag har jobbat som tjänsteman i både regeringskansliet och på en myndighet som heter Vinnova ganska länge. Och nu i höstas så blev jag vald till landstingsråd här i Stockholms läns landsting för Folkpartiet.
Du har väl den första titeln som innovationslandstingsråd, va?
Ja, först i Sverige blev jag. Ja. Och det är jag väldigt stolt över. Är det någonting man kan tro att det inte passar ihop så är väl orden landsting och innovation är inte någonting man brukar nämna ens i samma mening förut. Mm. Och det är just därför det behövs. För det är någonstans man behöver tänka nytt och snabbare omsätta nya idéer, nya lösningar, så är det just det hälso- och sjukvården.
Har du upplevt bra design idag?
Ja, det har jag. Märkligt nog kanske då mest i mitt privata liv. Inte så mycket i yrkeslivet. Det finns bra exempel på smarta tjänster även i det offentliga. Men ingenting som mäter sig mot det som vi är vana att använda i vår vardag varje dag. Med smartphones eller surfplattor eller snygga telefoner eller tjänster som vi använder för att kunna, ja, allting från att sköta vårt vardagsliv eller boka semesterresan eller vad man vill göra. Mycket av det finns ju inte när man pratar om offentliga aktörer eller offentlig service.
Vi brukar ju beskriva design som en kreativ arbetsprocess med utgångspunkt från framtidens eller hos framtidens användare. Vad innebär en sån beskrivning för dig? Vilka är dina användare i din vardag, i dina utmaningar?
De jag tänker på är ju mycket av, dels naturligtvis bara brett invånarna i Stockholms län nu. Men framförallt då de som är patienter och de som arbetar i Stockholms läns landsting. Och de är ju väldigt många. Bara de som arbetar i landstinget är ju 43 000 människor. I vår egenutförda verksamhet har vi 10 000-tals till som jobbar i privata vårdföretag. Och alla de har jag ju på något sätt ett ansvar för att de ska kunna bidra till en förändringsprocess. Eller att jag som patient eller hälsomedveten invånare i Stockholm ska känna att landstinget är en modern verksamhet som möter mig på mina villkor, om man säger, i min vardag. Mm. Och att jag släpps in kanske till att skapa de lösningar som jag skulle vilja se i vården. Och där, det är väl det jag kommer in också med den stora frågan, hur löser vi det i ett stort landsting som vill mycket men orkar vi med att förändra oss själva? Det finns många gamla sanningar där som är
möter svåra
att ändra
på. Möter du mycket motstånd? Jag tänker så här, är det utmanande att jobba användardrivet eller användarcentrerat i strukturer som kanske inte är uppbyggda kring det?
Ja, det måste jag säga att det är. För även om nu i alla fall, det satt ganska många år innan man ens kunde prata om att ett användarfokus var det naturliga. Men nu gör man det. Men man har ändå inte verktygen för det. Eller det blir ett ord men man har ingen innebörd av det, lite grann märker jag när jag pratar med personer i landstinget eller folk utanför. Så. Man vill nog gärna men man förstår ändå inte riktigt vad det är.
Vad innebär det för dig?
Nej, men en användarinnovering som verkligen går på djupet. Då designar man ju verkligen om hela processen och hur man också definierar problemet. För vi är ju vana att definiera problemet självt som landsting. Och sen går vi ut i en upphandling och sen så kravställer vi på i detalj hur allting ska se ut. Och sen när det nästan är färdigt då kanske man till en användargrupp och sånt får titta på att visst var det här bra, säger vi glatt. Och så bara nej, det var ju inte alls vad någon hade ens frågat efter kanske. Och där är hela processen är riggad på fel sätt, lite bakvänt kan man säga. Att vi tror att vi vet allt om hur vård borde se ut eller hur en tillgänglig vård skulle faktiskt fungera. Men vi är ju inte experter på det som en patient som lever med en sjukdom hela sitt liv. Den personen upplever helt andra behov än vi någonsin kan föreställa oss. Och där måste vi bli mycket, mycket bättre på att släppa in de personerna väldigt mycket tidigare. Och kanske allra först i en sån här process i att inventera. Vad är det vi egentligen behöver göra?
Mm. Har ni börjat med några sådana processer?
Ja, lite grann. Det är svårt i början kan man väl säga. Men vi har försökt ändå att vända lite grann på processerna. Särskilt nu, den största kommer vara den när vi ska upphandla ett nytt journalsystem. Som faktiskt är en process som inte ska vara att upphandla ett nytt journalsystem. Utan det blir att kravställa för framtidens vårdinformationsmiljö snarare. För vi kan göra det enkelt för oss att bara få en lite bättre version av det vi redan har. Genom att kravställa på det system som vi känner. Men vi har bestämt oss för att ingen av de system som finns idag möter de krav egentligen som vi kan ställa på en modern informationshantering i hälso- och sjukvården. Där man släpper in både personal och patienter och forskare eller politiker eller myndigheter i samma kärna av information som behöver användas för olika ändamål. Och det måste vi verkligen kravställa utifrån alla de olika målgruppernas behov på ett helt annat sätt än att bara säga att ja, systemet medger det här men inte något annat. Och där vill vi verkligen göra en väldigt djuplodande sån här, alltså behovsinventering. Hur borde det se ut? En önskelista från alla aktörerna där de kan också vara med och lite grann designa lösningen om man säger.
Om vi pratar om design som en utvecklingsprocess, tror du att design kan utveckla politiken och framförallt tror du att det är partier som kommer att stå för den här utvecklingen?
Det är nog inte partier som står för utvecklingen, men jag håller helt med att hela designbegreppet och det konceptet som det står för kommer verkligen vara en katalysator för den förändringen som partierna kanske behöver. För idag finns det ju en gammal konfliktlinje som är väldigt aktuell just nu om man pratar om exempelvis valfrihet i välfärden. Där är det ju den klassiska synen är ju att det är partierna och samhället som ska designa tjänsterna åt medborgarna och samhället i sin godhet vet precis hur allting ska se ut på något sätt. Och det är en ganska gammaldags folkhemssyn 1950-tal i min värld. Och jag tycker att en mycket mer modern syn vore ju att ta den bilden som vi faktiskt har idag, att det är medborgarnas behov och invånarnas vilja att skapa tjänster själv och designa dem utifrån sina behov som står i fokus. Och här tror jag att valfriheten exempelvis inom vården är väldigt viktig. Det är lätt att fastna i en diskussion om vad marknaden bestämmer som mina politiska motståndare säger. För mig som liberal så är ju marknaden användarna. Om användarna bestämmer att det behövs ett apotek i mitt kvarter eller att jag vill ha en vårdcentral med den här specialiseringen som finns just här, då driver också användarna fram en sån typ av lösning. Och det är ju en väldigt stor skillnad från mig som folkpartist eller någon som då kanske står för en mer socialistisk syn som då vill att samhället ska peka att där behövs det en vårdcentral. Nu skapar samhället en vårdcentral där. Eller ni är inte värda ett apotek, ni får inget apotek i den här förorten. Så var det lite grann förut när samhället bestämde allt. Och där tycker jag politiken har väldigt mycket i att lära att faktiskt ta in ett användarperspektiv och ett designperspektiv där i sitt tänkande. Att det är inte så att du alltid har alla svar. Du måste inkludera nya grupper i att forma nya lösningar för en mer modern välfärd.
Det här är lite intressant apropå vad vi pratade om tidigare med att definiera problem. Att design kan vara en hjälp i att definiera problem. Man belönas ju i politiken när man levererar lösningar. Och sen är det inte alltid säkert att det är lösningarna på rätt problem. Mm. Men då tänker jag, är det politiskt lönsamt för partierna att försöka möta medborgarnas behov? Och är det egentligen en partipolitisk fråga? Kan det vara så att det finns möjligheter i att använda processer som faktiskt utgår ifrån medborgarnas behov oavsett vilken partitillhörighet man har?
Det gör det absolut. Och jag tror att det här behöver inte vara en partipolitiskt skiljande fråga egentligen. Den kanske ligger närmare till hands för oss partier som har en mer individualistisk och liberal syn på som människans egen kraft så, och kanske en inbyggd misstänksamhet lite grann mot samhället och systemet. Men jag tror att alla partier idag bejakar ju ändå någon slags valfrihet på någon nivå. Sen hur man designar detaljerna, det kan man slåss om. Men det har ändå skett en ganska stor förflyttning de sista åren, tycker jag. Och jag märker bara när den förra regeringen tog fram den patientlag som nu har trätt i kraft från 1 januari i år till exempel. Det var ju ett väldigt stort fråga för politiska stridsåtgärder om man säger mellan opposition och majoritet tidigare. Nu står ju faktiskt alla partier bakom den patientlag som finns. Att patienten ska involveras i sin egen vård. Man ska ha full tillgång till information, man ska kunna vara med i att skapa lösningen. Och det är ett mer jämlikt möte mellan vården och patienten. Och man ser patienten som en kunnig individ som är expert på sin egen hälsa. Inte att det är en hierarkisk vård som vet allt om dig och du får inte veta vad vi skriver.
Men då de här 43 000 medarbetarna som finns i landstinget som du jobbar i. Hur tror du att de ser på den här utvecklingen och hur möjliggör du att de får chans att faktiskt ta med medborgarna i de här processerna? Finns det möjlighet att arbeta designdrivet på flera nivåer i samhället? Det kommer en fråga här om, har vi designmedvetna beslutsfattare? Mm. Tycker du det och hur behöver vi få designmedvetna beslutsfattare? De behöver ju finnas överallt.
Svaret på den frågan om det finns designmedvetna beslutsfattare är nog tyvärr nej. Jag möter väldigt få som faktiskt förstår att design och användardriv, vad det egentligen innebär. Man kanske förstår ordet, men hälften tänker bara på en byrå eller en snygg möbel. Och den andra hälften kanske tänker på tjänstedesign eller på någon e-tjänst. Så. Men man glömmer liksom hela det här arbetssättet bakom och hur man faktiskt jobbar för att skapa en kultur av att man faktiskt får vara med och påverka och inte bara påverka lösningar utan också vara med och forma dem på något sätt med och formulera även behovet av det som ska lösas och verklighetsbilden. Och det är väl det jag känner att vi behöver bli fler som gör. I Stockholms läns landsting kommer vi jobba ganska aktivt med de här frågorna, för jag vill åstadkomma en attitydförändring kan man väl säga, alltså hur personalen känner att de kan vara med i sin egen, att utveckla sin egen verksamhet. För jag upplever en ganska stor uppgivenhet rent ut sagt ibland, att man förstår inte vart besluten fattas och man förstår inte riktigt vems behov som står i fokus. Man pratar om att det är patientens eller personalens, men de får inte vara med och forma riktigt de här lösningarna som de själva skulle behöva i sin vardag, och de får inte heller vara med och formulera problemen. Och snarare kanske man är fast i någon slags projektvärld där i bästa fall så får man driva ett projekt något år eller två, men sen är det ingen som orkar ta emot det där projektets alla goda resultat. Och till slut så ger man upp och man känner att nej, men det är ingen mening jag ens försöker. Även någon gång jag blev inbjuden i att vara med och definiera någon ny lösning, så var det ingen som orkade lyssna på resultatet av det.
Det är ganska stora förändringar som krävs för att
verkligen.
Och framförallt kanske kulturella förändringar i organisationskultur. Hur ser du på det och ledarskap och att genomföra de förändringarna? Vem ska göra det?
Ja, men ledarskapet är nog nyckeln här som du säger. Att få kunniga förändringsledare som verkligen vågar släppa in både personal och patienter i att förändra då exempelvis då vårdens verksamheter. Att de skapar ett innovationsklimat, om man säger lokalt, på sin klinik eller på sin vårdcentral eller i sin verksamhet för att pröva nya idéer. Att kanske bjuda in till helt andra typer av samskapande övningar där man också går igenom. Men vi tror att vi är jättebra på att informera patienterna om den här cancerbehandlingen, eller vi har ett väldigt värdigt sätt att möta anhöriga. Och när man möter själv de anhöriga eller de patienter som så beskriver, förstod du den här processen? Kunde du ta till den här informationen? Eller kändes den här resan som du hade mellan de här två, tre, fyra vårdenheterna, var den trygg och var den säker? Vi tyckte att det funkar jättebra. Och så får man en helt annan verklighetsbild från de som faktiskt använde den här informationen eller läste det som ingen sen då förstod. Och där tror jag att de mötena har varit väldigt, väldigt viktiga. Så man har jobbat exempelvis inom cancervården ganska, ganska bra. Och det har varit ett stort uppvaknande från de som tog fram den här väldigt patientcentrerade resan som de tyckte. När de väl fick höra vad patienterna tyckte om det, så trodde man inte alls att det var så dåligt som det faktiskt var.
Det här är ju väldigt intressant och det är lite syftet med de här poddarna, just att förstå eller att lära sig om de som ska använda designprocesser på olika ställen i samhället. Och om vi pratar om politiken, om du skulle få skicka med något om hur du ser på design kan användas i framtiden till de som idag jobbar med att kanske sälja designkunskap eller att jobba med design. Vad skulle det vara sådär? Det här är min vardag, jag som innovationslandstingsråd. Vad är dina största utmaningar?
Ja, men då är det nog att verkligen koppla alltså design som metod till de stora samhällsutmaningar som vi har. Att beskriva den här metodiken på ett sätt så att den verkligen kopplar i det som vi står och sliter med. Alltså hur ska vi kunna modernisera hela välfärdssektorn? Hur ska vi kunna erbjuda smartare tjänster som känns angelägna för medborgarna eller som gör att vårdpersonal eller annan personal i offentlig sektor sparar väldigt mycket tid eller frustration över att allt ifrån IT-system till byråkratiska arbetsprocesser funkar väldigt, väldigt dåligt. Och att verkligen få det stödet som politiker att kunna visa på att det finns färdiga verktyg här. För jag tror att väldigt många vill försöka, men få har förstått hur man faktiskt gör. För design är ett så abstrakt begrepp och är lite särskilt från offentlig sektor, kan jag tycka också. Det är en viss liten bubbla som kan det här jätteväl, men den stora massan förstår inte alls vad det här handlar om. Och att ta fram då också exempel, tänker jag, för man har ju försökt på vissa myndigheter eller kommuner och landsting som gjort ganska bra resor med att förändra både beteenden och hur man går från en gammal, ja, du vet, fyrkantig blankettvärld till någonting som faktiskt är mer processorienterat och liksom designar om en hel bedömningsprocess, exempelvis då inom en myndighet. Det är extremt nyttigt när man går på djupet verkligen. Ett exempel är ju det här med Försäkringskassans VAB-app, som jag tycker är ett bra exempel, där man började den resan med att man ville ha en snyggt formulär på nätet. Ja, och då skulle egentligen bara lägga en yta över en gammal dålig handläggningsprocess som då bara, ja, men du får ett webbformulär som är egentligen en gammal pappersblankett på nätet. Men det man till slut gjorde var att ändå ändra djupt in i Försäkringskassans verksamhet om vilka krav ska vi egentligen ställa på föräldrarna och vilken information behöver vi egentligen kräva. Behöver blanketten ens se ut så? Behöver vi ens ha en blankett? Behöver vi ens handlägga de här ärendena på det sättet vi är vana vid? Och att man verkligen ändrade hela beteendet utifrån en upplevd kundresa, man säger. Vad behöver jag som vabbande förälder för att kunna snabbt kunna faktiskt lägga in den här informationen till myndigheten? Och man får faktiskt bättre resultat också när man, inte bara av kundnöjdhet utan också av att man får in bättre kvalitet till sin handläggning. Man kortade handläggningsprocessen ganska radikalt också, för att man då tog bort massa onödiga moment för handläggarna på myndigheten då, som också är en del av den här designprocessen. Och det var, så borde vi verkligen tänka med, att släppa lite grann bilden av hur det måste se ut. Och det är väl där jag gärna vill att de som är duktiga på design också beskriver sig själva ur ett tydligt samhällsnyttoperspektiv. Vilken nytta kan jag skapa för individen, alltså för mig som medborgare eller för som anställd i en offentlig verksamhet, men också för samhället i stort, med samhällsekonomiskt, sätta prislappar på det i form av minskat lidande i vården eller undvikbara skador eller massa onödig tid och byråkrati som bara försvinner liksom med en bökig gammal process.
När vi från Svido har jobbat med designagender och tar reda på vad är de verkliga behoven, och det som du just pekade på med att ta fram förklaringar varför design är viktigt och att öka andelen designmedvetna beslutsfattare, det är ju en av våra viktigaste arbetsinsatser. Men också det här med att använda innovationsstrukturer som finns idag. Mm. Hur belönar man de här insatserna? Ibland kan det ju vara så att belöningssystemet faktiskt kräver att man ska berätta på en gång vad det är man ska komma fram till. Och att man redan där omöjliggör möjligheten att ta reda på vad man ska komma fram. Hur ser du på det?
Ja, om vi inte löser det här första steget in, när man säger att ska du söka medel för ett projekt eller en satsning och du måste exakt beskriva hur lösningen ska se ut på något sätt till att börja med, ja, men då har du ju liksom omöjliggjort väldigt mycket av det här potentiella nytänkandet som du skulle kunna ha. Och där tror jag vi från offentlig sektor behöver bli bättre på att ställa frågorna lite mer öppet, att tänka lite mer kring, alltså, en öppen samhällsutmaning. Vi ska inte själva försöka designa lösningen eller definiera exakt hur den ska se ut. Och det kan ju handla om allt ifrån när vi ska göra en upphandling till när vi ska då göra en utlysning inom Vinnova eller Vetenskapsrådet eller någonting sånt där. Där vi verkligen gör det vi är bäst på. Vi är bra på att kanske definiera behovet av vilka behov vill vi ha mötta från forskare eller från entreprenörer eller företag eller någon som kan design. Och då ska vi skapa så fria ramar som möjligt för lösningen där. Vi är väldigt tydliga på vad vi vill ha. Uppnå det här målet, den som kommer närmast eller överraskar oss mest kan då gå vinnande ur den här processen att också få utveckla lösningen. Men vi ska inte snäva in ramarna för mycket om hur den ska se ut. Det är väl det, tror jag, är viktigt för oss.
Och då blir det så jätteintressant när man kopplar det till politik. För hur klarar du den utmaningen med att som politiker berätta att det kanske är processen att ta reda på utmaningen snarare än att leverera en lösning. Vad tänker du kring det? Det måste vara svårt.
Det är faktiskt väldigt svårt. Och där har vi också politiska mätsystem, om man säger, eller belöningssystem, som gör att man måste ha järnkoll på varenda detalj. Och det sätter ju det här i ganska svåra avvägningar, kan man väl säga. Vill jag släppa taget och inte detaljstyra, ja, men då kommer ju tidningarna tycka att jag har ingen koll på vad jag beställer. Här rinner miljarderna ut till saker som jag inte riktigt vet vad det ska landa i. det skapar ju en svårighet, tror jag, både politiskt och för tjänstemän. För man är van att kunna ställa krav på att vi måste kunna mäta varenda liten parameter i en upphandling till exempel. Eller mot en privat vårdgivare eller något, vad det nu kan vara. Och säger jag att jag vill ha mindre krav, ja, men då tror ju folk att jag är galen egentligen. För logiken är sån att vi måste kunna mäta i detalj. Fast vi då också kanske då kväver utvecklingskraften när vi verkligen snävar in ramarna till att bli så här små. Så då blev det inget nytänkande fast vi vill ha det egentligen från början. Och där tror jag vi måste våga visa att potentialen är så mycket större. Om man bara tar exemplet med privata vårdgivare till exempel. Att vi ens vill ha privata utförare av vård eller äldreomsorg. Det är för att de kan få frihet att tänka ut saker som inte kommunen eller landstinget kunde tänka ut alls. Alltså helt nya arbetssätt eller helt nya bemötandesätt. Eller användning av smart teknik som inte vi kunde tänka ut från början. Eller sätt att fånga upp idéer från personalen som omsätts till förbättringar i vardagen hela tiden. Där landstinget ibland är ganska dåligt. Det är de möjligheterna vi vill skapa till förändringar. Men vi skriver avtal som är så snäva så att det egentligen bara blir precis som det var förr, fast med en ny skylt på dörren. För då har vi liksom låst in dem att de måste ha exakt den här bemanningen, de måste ha exakt den här sättet att utföra, de måste köpa den här typen av blöjor på äldreboendet, vad du vill. Alltså, allting är fastslaget. Ja, men då finns det inget utrymme att tänka själv ens och än mindre tänka nytt. Och det är väl där jag känner att vi måste hitta en ny logik kring hur vi både leder och styr verksamheten, men också vad är det vi mäter och hur mäter vi. Och där tror jag att politiken måste bli mer modigt också att våga släppa taget från det här detaljstyrningsfokuset.
Skulle du kunna använda en designprocess för att komma fram till hur ni skulle kunna jobba annorlunda?
Ja, det tror jag. Och det är kanske egentligen den enda modellen man kan ta till hjälp egentligen. Alltså i en sån här ganska svår resa och ta med sig då kanske andra politiker i samma resa och även våra förvaltningstjänstemän och jurister att de ska förstå att jo, det går att ha en ganska stark styrning men på en helt annan nivå, att vi styr leveransen eller kvaliteten man åstadkommer men strunt i hur de utför det. Och det är väl där som jag tror att vi måste våga ta ett sånt grepp för att lite grann också lösa upp de politiska fastlåsningar som finns här nu när man inte vågar prata om de här typerna av frågor alls egentligen. Och det är inte bara den här så kallade vinstdebatten som stör, utan det är också allt det här med mätning i vården. De här artiklarna som var från Marseille Zaremba för några år sedan som pekade på en ganska överdriven mätning kan man väl säga. Och överdriven i den formen att man mäter på detaljnivå som man kanske inte ens än vill. Det är inte det man vill följa upp om man säger. Och man i all välmening ställer bara nya parametrar på varandra hela tiden och man rensar aldrig bort någon heller. Då blir det ett problem. Och då kan man ju hellre snarare säga så att ja, men vi vill ju mäta, för det är ingen som vill tillbaka till en värld där vi inte mäter kvalitet för patienten. Men vi vill också ha ett smartare sätt att mäta. Då kanske vi ska verkligen använda en designmetodik för att ta fram ett sätt att ja, men både hur man mäter, vad är man mäter och sen hur ska den här inrapporteringen ske på ett sätt som blir mer automatiserat och som inte belastar verksamheten. Och att skapa en sån utmaning vore ganska spännande med att fortsatt ha en transparens och en öppenhet kring resultaterna men minska detaljstyrningen i exakt vad vi mäter eller hur vi mäter det.
Är det ens möjligt för ett landstingsråd att driva en sån fråga och bli tagen på allvar?
Är det någon som kan det så är det nog jag. Eller bara säga. För dels ligger det i uppdraget också att hela tiden utmana gamla arbetssätt och som innovationslandstingsråd så har jag faktiskt ansvar med att se till att vi faktiskt prövar ny metodik och snabbare använder oss av inte bara nya tekniska lösningar eller nya forskningsrön som ska tillämpas i vården utan också ny metodik om hur vi styr och följer upp verksamheten. Och det tror jag nog jag skulle kunna argumentera ganska starkt för att vi ska pröva, i alla fall i en avgränsad del.
Jag tänkte bara ta upp exemplet Experiolab. Vi hade en podd förra omgången där vi pratade med Thomas Edman som är en av personerna bakom. Vad tänker du kring Experiolab? Det ligger ju inom landstinget i Värmland och det är de som äger.
Jag är mycket inspirerad över hur de har löst det här och att de också visar på att man kan jobba med design i landstingsvärlden och man kan skapa fungerande modeller som verkligen öppnar upp ögonen på folk att förstå vad är design och vård. Och jag tycker att de har löst sin uppgift på ett fantastiskt sätt och har blivit också kända ganska brett i vårdsverige på ganska kort tid. Också genom att visa kraften det innebär att själv uppleva någonting. Du kan aldrig förstå riktigt hur det är att vara en patient med en viss diagnos om du inte själv får uppleva, på något sätt i alla fall, i närheten av de svårigheter en sån patient har. Och bara de här enkla metoderna de har använt för att kunna bygga upp en användarupplevelse hos vårdpersonal till exempel, att känna hur själv det är att vara patient, det har varit en ögonöppnare för väldigt många, vet jag, i vården. likadant på politisk nivå. Jag tyckte deras första initiativ, det var väldigt kul att de lät landstingsdirektören vara patient.
Inge frisk.
Precis. Och socialministern fick vara liksom medföljande läkare på något sätt. Och följa hela resan också från insjuknande till, och hela vägen in i vården och till rehab. Och så att verkligen kartlägga alla dessa steg man går igenom. Jag tror att när man får se helheten så öppnar det upp ögonen på ganska många. Man är van att se sin lilla bubbla. På min klinik har vi löst allting perfekt. Men sen ska ju patienten vidare till nästa klinik. Och då faller man ganska djupt mellan de här skarvarna i vården som inte man kanske ser som klinikchef eller som landstingsdirektör. Och det har varit ett lärande som har varit så inspirerande, tycker jag. Mm. Så mitt mål är att vi ska ha ett Experiolab även i Stockholms läns landsting.
Om man kopplar det här då till samhället och ännu vidare, att göra såna här patientresor eller medborgarresor på olika sätt. Finns det andra områden där du ser att det här om arbetssättet skulle kunna användas?
Ja, absolut. Både det här i, alltså för invånare i Stockholm som då kanske inte är sjuka, utan man har ett barn som har någon enklare förkylning eller någonting som man behöver bara kontrollera liksom med sjukvården, eller en anhörig som man vill kunna hjälpa, eller jag själv som bara vill kunna möta vården på ett smartare sätt i min vardag. Där tror jag vi ska använda designmetodiken att ta fram de nya kontaktvägarna till vården, inte tro att landstinget självt kan utveckla allting som varje individ behöver. Vi kan ta fram ganska generella lösningar som funkar för många men inte för alla. Alltså en jämlik vård kräver olika ingångar till vården faktiskt. Man kan inte göra en ingång som passar alla. Alla vill inte sitta i en vårdcentrals väntrum och ha ett fysiskt möte. Jag kanske hellre vill möta vården med ett videokonsultation, eller jag vill mejla, eller jag vill ringa, eller jag vill göra något helt annat. Använda bara en självbetjäningstjänst på nätet. Och då måste man kunna göra det. Men då ska inte landstinget kanske heller tro att vi kan utveckla alla de lösningar som olika patientgrupper behöver. Och där vill jag gärna ta allt ifrån patientföreträdare till studenter på universiteten till vilka som helst till hjälp att lösa det. Och där har landstinget faktiskt etablerat en alldeles färsk innovationsplattform nu som vi lanserade här i förra veckan. Som heter Health Innovation Platform, HIP. HIP.se kan man kolla på. Och där erbjuder vi färdiga moduler för formulärtjänster och för inrapportering till mina vårdkontakter som är våran e-tjänst. Där då exempelvis då en patientförening eller en grupp individer som vill utveckla en tjänst för just den här lilla patientgruppen eller för den här lilla målgruppen. Då kan de använda våra färdutvecklade komponenter och sen sätta ihop det till en helt ny tjänst som just funkar för den här gruppen av människor. Och det, så tror jag vi ska tänka mycket mer, att använda kraften som finns där ute och våga bjuda på den kunskapen vi har.
Tänker ni också kring då vilka som inte involverar sig i sådana processer? För det är också en utmaning att nå de som kanske inte av naturliga skäl på olika sätt väljer att vara på andra ställen. Hur når ni dem? Och tänker ni kring den utmaningen?
Jo, jag har funderat mycket på det, särskilt när det gäller patientföreträdare. För vi i landstingsvärlden eller även myndigheter på det här området vänder sig ju ofta till patientföreningar. Och det är ju, ska man säga, de professionella patienterna som har organiserat sig i en förening. De är ju väldigt, väldigt få, ska man veta, av det totala antalet patienter. Så det svåra är att få en kontaktyta mot med vanliga människor som är sjuka en gång var fjärde år. Så, som aldrig riktigt ser sig själv som sjuka och som inte skulle gå med i någon förening någonstans. De är också väldigt viktiga faktiskt att få med i en sån här samskapande process. Att inte bara vända sig till de med livslång sjukdom som har väldigt stor kontakt med vården. De kanske är de allra viktigaste, men vården måste möta även de som har helt andra förväntningar. Jag har ingen riktig lösning på hur man ska hantera det, men ett sätt är ju att också använda de instanser vi har lite bättre. Vi har ju patientnämnder exempelvis i hela landsting som är en lagstiftad verksamhet att man måste ha. Och det, idag används den som en klagoinstans, kan man väl säga. När någonting går fel, när du blir felbehandlad eller någonting inte riktigt funkar i vården, då kan du skriva till patientnämnden, så konstaterar de att nej, det här var fel. Sen händer inte så mycket mera. Det blir ingen lärandeprocess eller utvecklingsprocess kopplat till det. Och det skulle jag gärna se, att man skulle kunna skapa mera, kallar det för patientdrivna, lite labb för att, innovationslabb för att utveckla då lösningar utifrån de behov eller de brister som har identifierats från patienterna själva. För där är verkligen alla patienter kan ju höra av sig dit. Och det skulle vara en bra modell, tror jag.
De processerna som du pratar om som skulle kunna vara möjliga, idag är det svårt att hitta finansiering för just den typen av utvecklingsprocesser. Mm. För vi har ett innovationssystem som kanske styr åt en annan håll. Vad tänker du kring det?
Nog krävs det en förändring där, det tror jag. Vi håller på att bygga upp ett mer sammanhängande innovationssystem inom SLL just nu. Där vi ska bli bättre både på att lyssna inåt mot personalen som har idéer. Så att de som faktiskt jobbar med en viss typ av teknik eller ett visst arbetssätt varje dag och sen märker att det här inte funkar, att de vet vad de ska vända sig när de vill utveckla och förändra det här. Det är en väldigt viktig del. Nästa är ju att också då få in patienterna i det här på något sätt. Och där har jag väl ingen färdig lösning, men det innovationssystem vi har idag ska också bli öppet för att patienterna kan vara en medskapande del.
Du kan göra en designprocess på det.
Och ja, varför inte?
Det kan vara. Hur ser du att design som process skulle kunna utveckla både partipolitiken men också demokratin faktiskt?
Jag tror att den kan vara en väldigt stark förlösande kraft för en ny typ av politisk diskussion i samhället. För alla är ju engagerade i förnyelsen av välfärden eller av samhället i stort. Men väldigt få bjuds in. Alltså, politiken är väldigt van att prata med organisationer och förbund. Och man pratar med de som har medlemmar på något sätt. Och då bjuder man in ordföranden och någon till. Och så sitter man vid ett bord och så skakar man hand och tycker att nu har vi samrått det här brett med organisationsvärlden i någon gammal korporativistisk heter det, herregud, anda. Alltså en designmetodik och ett verkligen användardriv kan ju också släppa in alla de andra som aldrig får en plats vid bordet i vanliga fall. Och det är väl det jag tänker kan bli så vitaliserande för partierna också. Att vi utsätts för idéer och behov och krav från så många andra än de som är organiserade i förbund och föreningar. Och det tycker jag skulle vara så spännande att pröva också i landstinget. Och jag har själv tänkt på det att jag vill inte bara ha de här officiella mötena med människor med rätt position, om man säger, i vårdsektorn, som ofta de jag träffar i min nya yrkesroll. Men jag vill också ha ett nätverk av kunniga, drivna individer som har kanske just de lösningar jag behöver eller som kan formulera de behoven som jag ser måste mötas. Och att vi bjuder in just i en sån dialog. Att inte tro att politiken kan designa alla lösningar självt eller att nästan ifrågasätta de behov som vissa medborgare artikulerar. Ni har fel, för jag tycker att så här borde ni tycka. Det är en väldigt gammaldags attityd, tycker jag, från politiken som måste ändras.
Är inte det lite intressant? Jag brukar tänka på det, att politiken ibland faktiskt är en av de sista branscherna, om man kallar det en bransch, som kan säga just att användarna har fel. Mm. Är den här utvecklingen på gång? Finns det någon insikt om att man behöver jobba annorlunda, vad tror du?
Jo, men det är på gång ändå. Det går inte jättesnabbt, men återigen exemplet med patientlagen och att ändra maktförhållandena i exempelvis då hälso- och sjukvården. Du har ändå rätt att kräva saker idag av vården som patient som du inte hade förut. Det ändrar ju väldigt, väldigt mycket beteendena, tror jag, i hur man ska se på sin roll med som politiker eller som chefstjänsteman i ett landsting eller kommun eller en myndighet för den delen också. Vi ska bli mer av proffsiga kravställare, proffsiga diskussionspartners som kan fånga upp de här behoven, och sen kan vi utmana vår organisation att möta det på olika sätt. Men det är inte vi som ska komma med alla lösningarna, för så var det lite grann tidigare när man skulle lägga livet rätta lite grann och sen nu erbjuder vi alla er de här tjänsterna och vi har tänkt ut allt åt er, så ni behöver inte tänka själva lite grann. Och det är en gammal attityd som tror jag lever kvar lite grann ibland, att om politikerna fick bestämma så vore allting bättre. Och det är väl också det som är en konfliktyta mellan Stockholm som landsting till exempel och den nya regeringen, som tycker det är viktigare att jag ska få valfrihet som landstingspolitiker än att patienterna ska få valfrihet som patienter. För man vill ta bort det här med kravet på att det ska vara samma valfrihet ska gälla alla inom primärvården i Sverige. Jag tycker det blir ganska ojämlikt om något landsting säger att men vi av praktiska skäl vill ta bort den valfriheten för patienterna. Ja, det blir enkelt för mig som politiker, men det blir inte så enkelt för mig som patient att ens förstå vilka rättigheter jag har om man skapar olika nivåer.
Men är det ens möjligt, tänker jag då? För där går det ju direkt in i en partipolitisk liksom diskussion. Är det möjligt att jobba i processer som faktiskt går över partigränser och som tar upp medborgarnas intresse? Är det verkligen medborgarnas utmaningar eller efterfrågningar som partipolitiken idag diskuterar kring?
Nej, det är det inte, jag tror jag ibland. Och jag tror att den förlösande kraften för en ganska stark låsning politiskt, ideologisk låsning mellan då exempelvis allianspartierna, de rödgröna partierna som det är idag kring valfriheten. Den skulle kunna lösas om man just alltså, pratar om användardrivet och behovet från medborgarna på ett helt annat sätt. Och att se att det är det som är vår gemensamma drivkraft. Sen kan vi väl lösa det på olika sätt ändå. Men man kan komma ifrån en ganska märklig diskussion som handlar om helt fel saker. Som jag kan tycka att den gör idag. Ja, men det är ingen som vill ha några vinstuttag som inte eller som funkar. Men om det nu kan tas ut vinst på en verksamhet. Då ska man snarare rikta blicken mot det offentliga. Men varför har vi inte lyckats lösa det här själva i så fall under alla år? Vi har producerat en så här lite vård för så här mycket pengar. Kan vi inte hitta ett sätt att producera mer vård? Och då ska vi också bjuda in till ett samtal om vem är vi till för och hur ska vi göra det på ett smart sätt?
Är inte det då ett hot mot partipolitiken? Skulle du
tvärtom
tänka...
skulle jag säga faktiskt. Jag tror att det är det som kan lösa upp de här gammal syn på partipolitiken. Alla partier har ju ganska svårt att rekrytera nya medlemmar idag. Och ska man bli engagerad i dagens samhälle? Ja, men många vill engagera sig i små föreningar som gör en aktionsgrupp för stoppa huset i parken eller rädda världen eller vad man nu vill göra. Men få engagera sig i partipolitiken för den är liksom för gammaldags i formerna också. Och jag tror att genom att ha ett inkluderande, samskapande attityd också, att vi är öppna för alla. Du behöver inte ens vara medlem kanske i Folkpartiet för att tycka till. Är du samhällsengagerad och lite liberalt sinnad, ja men kom till mig så kan vi diskutera det här och skapa nätverk för det och kontaktytor som är annorlunda. Där tror jag att en designmetodik kan också hjälpa partierna att faktiskt bli relevanta för fler och inte de här slutna kretsarna där man måste ha varit medlem i 10 år för att någon ska lyssna på dig. Och det tror jag är en väldigt viktig del för alla partier. Plus då att vi kan samarbeta mellan partierna när vi faktiskt får en gemensam metodik som löser upp en del gamla föreställningar, det tror jag.
Mm, spännande. Det som du beskriver när jag på frågan då om medskicket till de som jobbar med design. Vi märker ju att det här behovet av förklaringsstöd, det skiljer sig egentligen inte så mycket beroende på vilken bransch man är i. För det är så där att ja, men nu vill jag jobba så här, men min organisation kanske inte tillåter det. Nej, just det. Det möjliggör inte utvecklingar åt det här hållet. Och det är ju en jättesvår nöt att knäcka. Om du kommer till dina kollegor, partikollegor eller landstingskollegor, hur skulle du förklara att design är en process som kan hjälpa er att utveckla politiken utifrån medborgarnas behov?
Jag skulle nog börja i det här med alltså användarcentreringen och patientmaktsperspektivet. För det är väl det som flest i landstingsfullmäktige ändå har en relation till. Att man ser ett värde i att jag som då patient eller närstående får vara med och alltså utforma hur vill jag att vården ska se ut. Det är en ganska bra case tror jag att börja med. Och vi har en patientlag, vi har en bas att stå på ändå där det har varit en maktförflyttning som har varit ganska uppenbar faktiskt mellan vårdet som system till faktiskt patienten som individ. Och det har varit en ganska mödosom resa ska jag säga. Vi har varit många som har kämpat för det i politiken. Nu börjar det ändå fästa i alla partier som sagt. Det här var en konfliktyta som tog väldigt mycket energi för några år sedan. Jag vet när jag började på Socialdepartementet som ung tjänsteman år 2002 tror jag det var. Då var alltså patientmakt ett ord man inte fick använda ens. Man fick prata om landstingens skyldighet att erbjuda vård skulle man säga. Att det var helt omvänt. Systemet ska ge dig saker men du får inte fråga någonting av systemet. Och det speglade till den gamla synen på hur vården skulle se ut. Eller på hur offentlig sektor skulle se ut. Och den har vi nu sagt men säkert förändrat den bilden. Och där tror jag att jag kan prata med även partier som är då mina politiska motståndare på ett sätt så att de känner att det här är en välkomnande bild. Att det inte ingen är emot att släppa in patienten. Sen hur man gör det kan man hitta vägar fram till. Och då tror jag att man kunde beskriva det ganska väl. Att se det som en ganska naturlig moderniseringsprocess också. Dagens invånare har helt andra behov och förväntningar än vad vi hade förut. Vi rör oss mera, vi har en helt annan typ av informationstillgång i vår privatliv. Varför ska vi inte ha det i vården också? Det är en förtroendefråga. Vi kan inte ha en offentlig vård som inte kan möta mig som kunnig individ. Därmed blir det också en överlevnadsfråga lite grann för sjukvården att våga tänka nytt och ganska radikalt annorlunda. Och så skulle jag också förklara det för en kollega i landstingsfullmäktige att vi kan inte finnas kvar om vi inte hela tiden förändrar oss och möter de behoven som rimliga behov som, och krav som kommer från våra invånare. Och där tror jag man också är inne på en förändringsresa för hela samhället som är ganska viktig. Varför skulle jag betala skatt om inte samhället erbjuder mig tjänster på som jag faktiskt tycker är relevanta och som inte bara går till någon slags byråkratiskt monster som jag inte förstår hur det funkar? För då har vi också designat vården så att den är så extremt snårig så att jag inte ens vet, jag hittar inte ens rätt. Jag kanske känner till att man kan antingen ringa ambulans eller åka till akuten, allt annat vet jag inte ens att det finns.
Eller varför ska jag rösta?
Exakt. Varför finns det liksom ett landstingsval man ska gå till överhuvudtaget så? Och att förklara vad vi gör liksom, och att vi finns som lyhörda och intresserade politiker på den nivån, på regional nivå som faktiskt kan
ta fram det här. Det här är ju väldigt intressant för det här, man pratar ju ofta om den här strukturförändringen och hur näringsliv och andra organisationer ska klara av den strukturförändringen. Men det är ju ganska få egentligen som pratar om det just utifrån det politiska systemet och de utmaningarna som man kanske står framför, hur design skulle kunna vara ett verktyg att öka demokratin och så vidare. Det är väldigt spännande att höra dig berätta. Sista avslutande frågan är, om du skulle ge ett bra exempel från Sverige eller något annat land där man har jobbat med design och åstadkommit samhällsförändring, vad skulle det vara?
Det jag är mest inspirerad av är nog några organisationer i England som har jobbat väldigt mycket med det här. Både den brittiska sjukvården, NHS, National Health System, som har verkligen inkluderat ett designtänk tycker jag i deras utvecklingsprocesser på ett väldigt tydligt sätt. Det är ingen konstig sak längre där. Det är integrerat som en helt naturlig metodik när man ska utveckla allt ifrån bemötandeformer till ny teknik till nya arbetssätt i vården. Och de har också tagit hjälp av en organisation som heter Nesta som har varit väldigt, väldigt duktiga på att driva kunskaps- och metodutveckling kring det här området som också gör att offentliga organisationer i England generellt har lyckats ta ett stort kliv framåt, tycker jag. Så det är nog mitt största positiva exempel. Som verkligen finns, det är inte bara en idé utan det finns och används varje dag.
Tack så mycket för att du kom hit till våran podd Samhället som designar sig själv.
Tack så mycket.